Det är Matteus evangeliet kapitel 5-7 och de utav er som är med på Nimbus eller följer mig på Facebook och Instagram vet att vi har varit iväg och firat 25-årsjubileum, Therese och jag. Vi har varit, ja ni behöver inte stänga av allt. Vi har varit i Italien och när vi bestämde att vi skulle ha den här predikoserien så upptäckte vi att ja, men då är det den söndagen jag är borta och Josefin kan predika. Och då fick hon den här predikan om salt och ljus. Och det i förhållande till dagens predikan, det känns orättvist. Jag vill bara säga det. Men jag förstår att det är ett straff för att jag var på semester i Italien och led för Kristus i solen och poolen tillsammans med min fru. Det har varit jättefina dagar. Nu ska vi ge oss på en mycket, mycket intressant text. En komplicerad text. Och jag skulle vilja be er att hjälpa mig att inte bara läsa själva texten. Utan hur står den här texten i relation till totalen? Hur ser vi inte bara på de här orden utan Jesu hela undervisning? Så ibland behöver vi zooma in och titta på detaljerna. Och ibland är det viktigt för att förstå detaljerna så måste vi zooma ut. För om vi inte gör det, då snöar vi in på detaljerna. Och då blir vi laglärda, skriftlärda och risken finns att vi blir fariser. Därför att vi detaljmanövrerar saker och ting som i det stora makroperspektivet faktiskt ser väldigt annorlunda ut. Så om jag har en konversation med tre personer, låt säga att jag pratar med Albin och Jocke. Men ni hör bara det jag säger för det är jag som har mick. Då uppfattar ju och tolkar ni resten av dialogen på ett sådant sätt att de uteblivna frågorna eller de uteblivna rösterna som ni inte hör, de gissar ni er till därför att det är så vi funkar som människor. Och det vi måste göra när vi kommer till en sån här spännande text som vi kommer till idag är att vi måste zooma ut, titta på makron och så måste vi fråga oss vilka är det Jesus pratar med? Och vad är det på något sätt för fråga han svarar på? För det är lite det han gör. Hoppas jag har väckt ditt intresse nu. För nu åker vi. Jesu ord från bergspredikan tilltalar oss därför att det är goda ord, det är vänliga ord, det är mjuka ord och det är barmhärtighetens språk. Det är mycket uppmuntran. Det är mycket upprättelse. Men så finns också de där vansinnigt utmanande passagerna. Undervisningen som vi inte kan komma förbi. De där orden som skaver. Och de orden är superviktiga. För de är uttalade med precis samma kärlek som de där tidigare orden. De är inte uttalade i dom eller fördömande, utan det är helt enkelt en förälder som bor vid stora vägen säger till sina barn: här kan du leka, men inte där. Det är vad Jesus gör här. Därför att leker du här så finns det ramar och kramar. Det finns en trygghet och det finns i det ett beskydd. Ett staket. Och utanför det staketet finns det enorma risker. Det går att leka där, men risken är att där blir du påkörd. Och det vill inte jag ska hända dig. Så om nu föräldern någon gång höjer sin röst, vilket Jesus gör ibland, så är det i samma kärlek som han uttalar de här mjuka, väna, varma, inbjudande orden. Är ni med mig? Bra. Nu kör vi. Matteus 5, vers 27-37. Ni har hört att det blev sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Det blev sagt, den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av någon annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Men jag har också hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron. Inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå, vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Det första jag vill säga är att Jesus ger sig inte in i den här dialogen lättvindigt. Han har växt upp i en familjesituation som, alltså, det är ett understatement att det är komplicerat. Alltså, Jesu fiender mobbar Jesus med de här orden. Vi vet i alla fall vem vår far är. Bara ta in det lite grann. Att alla vet att Maria var gravid innan hon och Josef har legat med varandra. Och alla vet att i Matteus 1 och vers 19 så finns det en märklig, en svår dialog mellan Josef och Gabriel. Och Josef tänker, ska jag bryta upp våran trolovning? Så Jesus tar inte någon livssituation eller någon människans öde lättvindigt eller med en klackspark. Så när han ger sig på den här undervisningen så är det först och främst för att han blir provocerad av fariseerna. Men sen är det också för att han tycker att de har fel. För det första så skulle han nog vilja säga att ni har fel kvinnosyn. Och för det andra så skulle han nog vilja säga, jag tror också att ni har fel äktenskapssyn. Ni vill hitta avfarter. Ni vill hitta möjligheter till att liksom skeppa och lämna skeppet så fort som möjligt. Och Jesus säger, ni har helt fel grundinställning till det här. Vi behöver ta och zooma ut lite då. Och det viktigaste jag skulle vilja säga, och nu pratar vi inte bara om äktenskap och skilsmässa, utan nu pratar vi om Bibeln som total, alltså hela Bibelns lära. Om du skulle kunna skjuta ett pistolskott från första Mosebok till uppenbarelseboken, vad handlar det om? Är det lag och nåd? Jo, ganska mycket. Men vad är den yttersta liksom samlande totalen? Och då kommer ett ord här nu då, som är ett av Bibelns absolut viktigaste ord. Och det inte bara beskrivs direkt där ordet används, utan genom hela berättelsen så pågår, flätas det här ordet samman. Och jag skulle nästan vilja säga, det här ordet som jag kommer använda är Bibelns rödaste tråd. Det är den viktigaste tråden. Så när vi kommer till den här texten så måste vi förstå att Bibeln är, och nu kommer ordet, ett förbundsdokument. Ett förbundsdokument. Gamla testamentet, det är ju den här första delen, de där 66 böckerna, eller de är inte 66, vad det nu är. Gamla testamentet och Nya testamentet, det betyder egentligen det gamla och det nya förbundet. Och det är rätt viktigt, därför att det här ordet förbund förklarar Guds handlande eller Guds sätt eller Guds tillvägagångssätt genom hela historien. Så om vi vill förstå dagens text överhuvudtaget så måste vi zooma ut och kolla lite på det här med förbund. Vad innebär det? Ordet testamente är ju latin och det betyder egentligen förbund. Men bara för att göra det kort här nu då. Gud knyter förbund i en lund med Adam i Eden. De på något sätt kommer överens om ett arrangemang. Och det är mer än att bara komma överens om. De inte bara tar i hand eller skriver med bläck eller skriver med blod, utan de bestämmer sig för att vi knyter ett förbund, du och jag. Och det är mer än att man bara skriver på ett kontrakt att jag hyr den här lägenheten av dig för si och så länge och inflyttningsdatum och utflyttningsdatum. Det är någon form av kontrakt. Och när, om vi då, alltså det är det vanligaste vi använder i vår tid. Vi knyter sällan såna här förbund i alla fall. För genom hela Bibeln, vi tar bara lite. Gud knyter ett förbund med Adam. Han knyter ett liknande med Noa i första Mosebok 16. Och han knyter verkligen ett väldigt tydligt förbund med Abraham i första Mosebok 15. Guds osynliga förbund med Mose och Guds osynliga förbund med David leder fram till det som i Jeremia 31, när Gud säger, jag ska knyta ett nytt förbund som är av kött och blod i deras hjärtan och i deras ande, och det är det nya förbundet. Och han talar levande om att det här är någonting som komma skall. Och så dyker Jesus upp. Och på något sätt fullbordar förbundet. Sammanför Gud och människa igen för liv och evighet och för tid och evighet. Så Jesus säger om nattvarden, det här är det nya förbundet genom mitt blod. Snacka om röd tråd. Det här är oerhört tydligt. Men förbundet mellan man och kvinna ser vi genom hela GT och ända in i uppenbarelseboken. Alltså språket som används i uppenbarelseboken är att Gud håller på att förbereda Kristi brud till Kristus. Så att de ska kunna knyta förbund. Och det här är hela språket, hela tiden. Och jag vill mena genom hela Bibeln. Vi kan bläddra igen, får vi se. Gud håller alltid sin del av förbundet. Här får ni en svår text. Lyssna på smärtan i Guds hjärta när han skriver det här. Jesaja 50, vers 1-2. Så säger Herren, var är skilsmässobrevet? Genom vilken jag försköt er mor. Vem stod jag i skuld till så att jag måste sälja er? Nej, för era synder blev ni sålda. För era brott blev er mor förskjuten. Varför fann jag ingen när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? Om vi någon gång trodde att Gud uppfattas som en allsmäktig allhärskare som känner sig som en försmådd älskare och därför liksom, var är min mänsklighet? Så säger den här texten, nej, icke sanicke. Hans hjärta har totalt gått sönder därför att Israel har lämnat honom. Han har inte på något sätt initierat skilsmässan mellan Israel och Gud. Utan det är uteslutande 100% Israel som säger, jag vill skilja mig, jag går bara. Och så kommer Gud hem och så ingen kvar. Det är känslan Gud har här. Så nu hör vi att Gud har något... Gud har rätten på sin sida, men han står inte och hävdar sin rätt. Utan han säger, går du nu? Lämnar du mig? Det här är huvudpoängen med hela Hosea-bok. Att Hosea gifter sig med sin fru. Och att bilderna på något sätt hela tiden återkommer genom både Nya och Gamla testamentet. Att Gud är den som faktiskt står kvar vid sina eviga löften och förbund. Vi kan bläddra igen, för genom hela historien har det alltid funnits konsumentrelationer. Och häng med mig här nu, för nu kommer ett jätteviktigt och ett spännande spår. Konsumentrelationer. En konsumentrelation, den varar så länge som säljaren uppfyller de behov som är godtagbara för köparen. Tänk Starbucks eller Condeco eller Lillings eller Strandblomman eller... Så länge du uppfattar att den mjölken jag köper på ICA är bättre än den de har på Hemköp. Kanske jag gör något jättekänsligt där, jag har ingen aning. Då väljer jag att gå till ICA därför att vi har en konsumentrelation. Så om det ringer en telefonförsäljare och säger att har du Telenor? Jag jobbar på Telia eller jag jobbar på Tre. Om han då kommer med ett bättre erbjudande så kan jag ändra mitt förbund med Telenor. Därför att jag säger Tre har ett ännu bättre erbjudande och totalen blir faktiskt både billigare och bättre och jag får mer vad det nu heter. Därför att det är en konsumentrelation. Till exempel, vi har ett försäkringsbolag och de levererar en bra totallösning som passar bilen, båten, huset och hemmet. Bla bla bla, alla de här grejerna. Och det finns inget fel i att ha relationer som är såna. Men om vi tar med konsumentrelationen in i vår relation till Gud eller till våra partner, så använder vi fel modell för en riktig och en rätt och en klok relation. Så om vi bläddrar igen, genom hela historien har det också funnits förbundsrelationer. Det är de relationerna som är bindande för oss. I ett förbund går relationen före det omedelbara behovet hos individen. Alltså, du är alltid viktigare för mig än billigt kaffe, bäst försäkring, snabbast wifi. Så den sortens relation är alltså så mycket viktigare och så mycket vackrare och mer värdefull. Varför är det? På grund av dig. Därför att jag har valt dig. Eller du har valt mig, eller vi har valt varandra. Och i den här relationen är du som mest känd. Alltså alla dina framsidor, dina eventuella baksidor, dina dolda små falluckor. I en förbundsrelation är du älskad whatsoever. Och det är därför man säger i nöd och i lust. I lust och i nöd. En förbundsrelation mellan en förälder och ett barn. En av de vackraste. Men verkligheten är att det är ju så att en förälder kan bli lite trött. Men en förälder överger ju inte sitt barn bara för att det skriker, är hungrigt och tjatar. Och det är till och med så att om en förälder mot förmodan, mot bättre vetande skulle göra det, då skulle hela samhället säga, det får man inte. Det kan du inte, det går inte. Du kan inte bara överge så där. Därför att ni har ett förbud. Ni hör ihop. Och då säger en del föräldrar, ja, tills de är 18. Men då är min fråga, slutar vi bry oss på 18-årsdagen? Nej. Därför att vi är i förbund och det går liksom inte att upphöra de här grejerna då. Så om vi bläddrar igen. Förbundsrelationen utmanar oss alla att alltid älska villkorslöst. Och det är en fantastisk bild på Guds evangelium genom Jesus Kristus. Jag hade nästan tänkt att ha ett brudpar här framme idag. Att de skulle kommit fram hit nu och så skulle jag ställt de frågorna som man ställer. För man ställer ganska många frågor, det är egentligen bara en fråga som de svarar ja på. Men grejen är, vi tar det här. Först kan jag berätta om bilden på väggen. Det här är ett armeniskt bröllop. Det är en armenisk man och en armenisk kvinna som gifter sig. Och när de gör det så lutar de pannorna mot varandra. Och när de gör det så kommer, vad heter, inte brudgummen utan best man. Han kommer fram med ett kors och håller det över dem. Så han håller det över dem och jag är lite fascinerad över att han har en sån snygg bergspredikan logga på ryggen där. Just den här killen, det är fantastiskt. Inför Gud och denna församling frågar jag dig, vill du ta emot som din hustru, leva tillsammans med henne som maka och vän? Vill du älska henne, respektera henne som din jämlike? Dela med henne glädje och sorg, medgång och motgång och vara henne trogen till livets slut? Och vad svarar personen då? Ja! Du, vilket håll står personen vänd åt då? Vi har lite olika svar här. När jag ställer den frågan så står väl båda två här, va? Står de mot varandra eller mot mig? Nej, inte mot varandra. Är du med, Koffe? De står vända mot mig. När de ger varandra löftena, då har de vänt sig. Är ni med nu? Kan ni påminna er ett bröllop nyss? Att i början så ställer jag jättemånga och långa frågor och så svarar de ja och då står de fortfarande och de tittar inte på varandra. Och då är frågan, vem är jag representant för? Eller vem är prästen eller pastorn representant för? Gud. Det här är superviktigt. Det här är helt avgörande för om vi börjar läsa undervisning om äktenskap och skilsmässa och säger så får man göra, si får man inte göra. Om vi inte har det här stora perspektivet, då ballar vi ur direkt. Jag lovar och jag ska strax bevisa varför. Så det är helt avgörande att vi förstår att löftena, förbundet gör vi först med Gud. Inför Gud och denna församling. Och sen vänder de sig om till varandra. För nu har vi lovat Gud och du hörde och de hörde och de är vittnen på att jag har tagit det här beslutet. Så baserat på det, på den botten, det är själva plattformen, fundamentet. Så vänder vi oss om, riktar oss mot varandra och ger varandra de här förbundslöftena nu. Och det här handlar faktiskt inte bara om äktenskap, utan äktenskap är en liten portion, en liten del av den här gigantiska, otroligt vackra vävda mattan som Gud har vävt, som är en förbundsmatta. Där äktenskapet är en väldigt tydlig och fantastisk och en vacker bild. Jag ska se om... Jag tror vi får bläddra vidare. Om vi nu tittar på dagens text då. Jesus gör en tillspetsad uppmaning och utmaning på det tionde budet. Vi kan bläddra. Ni har hört, men jag säger er. Det här återkommer ju tre gånger i texten. Ni har hört, men jag säger er. Kommer ni ihåg i Mästarnas mästare, Patrik Sjöberg och vad heter han? Holm. Stefan Holm. När de tjatar, bråkar om vem är det egentligen som har hoppat högst, rent tekniskt sett. Och Stefan kan ju inte ge sig. Här kommer Jesus och så höjer han ribban hela tiden. Är det för att vara taskig? Eller är det för att han säger, i alla dina relationer behöver du Gud. För att du ska klara av och hålla dina förbund, så i ärlighetens namn, förbund går sönder. Så Jesus bekräftar att det finns avfarter på äktenskapsresan. Men i Matteus 19 säger han, det var inte så Gud tänkte det från början. Definitivt inte. Men för att era hjärtan är så förstockade, säger han, så har Gud gett tillåtelse till det. Därmed är inte sagt att det är den bästa ordningen eller den smartaste vägen eller den liksom enklaste lösningen. Och det är därför Jesus börjar gnata lite med fariserna här nu då. Jag måste bara bläddra lite då. Vi tar Ignatius. Han uppmuntrar oss till att lyssna på våra känslor. Och om du vill ta med dig något praktiskt från den här predikan idag, ta kort på det här, för det här är grejer med rejält tuggmotstånd. Ignatius frågar, vad är början på det här problemet? Vad är mitten av det här problemet? Och vad är slutet på det här problemet? Vad har väckt dessa känslor? Och varför kommer de nu? Ska jag helt enkelt handla på dem? Är det klokt? Är det smart av mig att göra det? Vad är mitten av problemet? Hur påverkar de här känslorna mitt liv? Min relation till Gud och till andra människor? Gång efter annan så säger man ju, lyssna till ditt hjärta, la la la. Problemet är att mitt hjärta är ju lite förrädiskt. Därför att det är villigt allt möjligt. Nu kommer Jesus till liksom kärnan på problemet. Till att börja med så kan det ju låta som att Jesus tycker, hugg av din högerarm. Riv ut ditt högeröga. Men det här är ju bara symptom. Att min högerhand gör så här, det är ju för att här någonstans här inne har jag bestämt mig för att tillåta min högerhand att göra det. Eller tillåta mitt högeröga. Och grejen att han väljer högeröga och högerhand är för att det ansågs vara det finaste. Så Jesus säger, låt inte det finaste göra det fulaste för att hjärtat har problem. Utan gräv lite djupare. Hugg inte av era händer, utan jobba med det som händer på insidan. Om vi bläddrar igen. Fariserna börjar alltså sin tanke i fel ände. Och då kommer de ju per definition till helt fel slutsats. Fariseerna var helt upptagna med anledningen till skilsmässa. Jesus däremot, han är helt upptagen med äktenskapets helighet och förbund. Fariseerna, de la hela betoningen på lagliga riktigheten för skilsmässan. Du måste göra det korrekt, du måste sköta alla papper. Och när det redan har kraschat, gör så här. Jesus däremot, i andra ändan, är helt fokuserad på trohet, kärlek, ömhet, överlåtelse. Och helt enkelt säger Jesus: snälla lilla farisé, kom inte hit till mig och tyck massa saker. Gå hem och jobba på din relation istället. Det som inte står i texten, och det här är lite spännande nu, ska vi se om jag kan göra detta utan utkast. Det fanns två stora rabbiner på Jesu tid. Den ena hette Hillel och den andra hette Shammai. Shammai, han tyckte lagen ska hållas till punkt och pricka. Och han utgick ifrån första Mosebok kapitel 24 och vers 1. Och det står så, och då följer vi bara så. Sammanbitet och liksom, det ska bara gå. Hillel däremot, han var lite manjana. Han var lite så här loosey-goosey och det, ja, om du vill skilja dig så, ja, det går bra. Ja, på vilka grunder kan man göra det då? Nu ska ni få höra. De grunder Hillel använde: om du tröttnar på henne, ja, då kan du skilja dig. Om hon vidbränner maten, true story, ja, då kan du skilja dig. Och om du hittar någon läckrare, jag skojar inte. Det är vad Jesus vänder sig emot när vi läser den här texten. Det är anledningen att Jesus är så tydlig i tonen. Genom hela evangelierna så lyfter Jesus kvinnan. Ger henne ära, värdighet, plattform, utrymme, tilltal. Maria får sitta vid Jesu fötter med de andra manliga lärjungarna. Jesus pratar med änkan i Nain, omfamnar änkan i Nain. Han själavårdar, han uppväcker hennes son. Kvinnan vid Sykars brunn, samma sak. Han bara lyfter henne. Och hon är ju inte ens judinna. Jag är samarier och jag är kvinna. Hur vågar du prata med mig? Han bara lyfter henne. Äktenskapsbryterskan i Johannes 8. Som blir släpad med alla dessa fariseerna, hack i häl. Han lyfter henne, hedrar henne, ärar henne. Och så säger han, när alla har gått sen, du, gå nu och synda inte mer. Så otroligt snyggt att han inte tar det när alla är där. Utan han sköter själavården på tumman hand sen. Han är så otroligt duktig. Kvinnorna var sist vid korset, först vid graven. Jesu första ord efter uppståndelsen var kvinna. Och vi skulle kunna fortsätta så här. Därför att Jesus gör ett jättetydligt statement. Och han säger till Hillelarna och Shammaiarna och vad de nu heter. Han säger till Shammaiarna: grabbar, ni har en värdelös äktenskapssyn. Och han säger till Hillelarna: grabbar, ni har en värdelös kvinnosyn. Omvänd er båda två. Och så säger han, sitt inte här med ett bibelord och grunda hela er åsikt på bara det. Utan Jesus säger, från början gjorde Gud dem till man och kvinna. Så otroligt snyggt att inte hämta näringen därifrån eller därifrån, utan leda allting tillbaka. Och så säger han, ni har alldeles för trångsynt perspektiv. Både ni och ni och ni och ni. Och så ger han ett mycket större, varmare och innerligare perspektiv. Vi kan bläddra till Matteus 19 och vers 5. Matteus 19 och vers 5. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. Därför ska en man, det betyder alltså en viss mognad krävs för att ett äktenskap ska funka. Det kan inte vara någon, säga, som ska leva för sig själv fast i en tvåsamhet. Och han ska lämna, och jag har skrivit byta lag, alltså switcha team. Från att ha levt med sin mor och sin far som den modell man har haft och växt upp med och levt med, så ska han nu istället leva med, alltså sammanflätas med sin hustru. Och där hör vi det här igen. Från början gjorde Gud dem till man och kvinna. Här hör vi att det finns en ömsesidighet mellan mannen och hustru. Han ska inte regera över sin hustru, utan med sin hustru. Och de två, i lärande, i tillväxt, i process, i ett stötande och blötande, givetvis, så ska de bli ett, alltså en djup, exklusiv intimitet och enhet mellan makar. Fariserna ville helt enkelt bara kolla, vilken skola går Jesus i? Är han med oss eller är han med dem? Vilket parti röstar han på? Är det till döden skiljer oss åt? Eller är det lite grann godtyckligt? Nu vet inte jag om det här är sant, men det finns väldigt många internetrykten om att Tom Cruise, när han gifte sig med Katie Holmes, så gav han henne en klausul i äktenskapsförorden att blir det du och jag, så ska det åtminstone vara du och jag i 5 år. Och så fick hon ett ekonomiskt löfte på det. Det låter ju jättesorgligt om det är sant. Men det säger oss också någonting om vår tid. Att vi ger upp lite lätt om någonting är på väg att gå sönder. Jag säger inte lättvindigt. Jag kan bläddra igen, får vi se om det står något mer. Fariserna, de ville börja med det som är sönder. Men Jesus, han ville börja med att Gud är helig och Gud är vacker. Och det Gud har skapat är otroligt vackert och heligt. Och det här kan vi inte bara appellera in på våra äktenskap. För då hade det här bara varit en undervisning för en sån här mans- och kvinnoseminarium. Utan det här behöver vi appellera in på alla, och hör mig, alla våra relationer. Gör vi det, så blir vi inte konsumenter av relationer där vi använder andra för våra egna syften, utan där vi faktiskt tjänar och berikar, och både vi och andra växer av allt det här. Och det blir något otroligt vackert av det. Jag tror vi kan bläddra till sista nu då. Jag ska avsluta med att berätta en berättelse, och det här är en sann story om ett missionärspar någonstans i världen som har vikt hela sina liv åt att tjäna i det landet. På äldre dagar får frun en sån otrolig Alzheimers. Hon är helt snöj. Och mannen tänker, jag kan inte fullborda mitt missionsuppdrag. Utan mitt missionsuppdrag från och med nu är att tjäna min fru genom att bli hennes vårdare. Så han väljer då att gå i för tidig pension och bli sjuksyster åt sin fru. Och då väljer de, istället för att bo kvar i missionslandet och liksom kanske tära lite på missionsorganisationen, så väljer de, vi åker hem igen istället. Och han har inte flugit med frun på jättelänge. Och det blir en riktigt risig resa. Hon är orolig, var är vi, vart ska vi, är vi hemma snart? Och efter 5 minuter, lika orolig igen. Var är vi, vart ska vi, är vi hemma snart? Och han får upprepa frågorna. Och alla andra runt omkring, de är liksom, det blir lite så här dålig. De tycker lite synd om han i situationen. Och inte nog med det, utan hon ska upp och kissa hela tiden. Och efter flera vänder, så i början så tyckte flygvärdinnan att detta ser ju lite roligt och märkligt ut. De tränger in sig båda två på denna lilla toalett. Och efter en liten stund ska hon upp igen och dit igen. Och precis när de har varit på en sån här toavända och han liksom, så ser han att det är någon överklasskvinna som har suttit och smattrat på sin dator hela flighten. Och utan att titta upp från skärmen så mumlar hon någonting. Och han får bara känslan, säger hon något till mig? Eller? Så han frågar, ursäkta, jag hörde inte riktigt. Hon svarar, nej, jag bara mumlar för mig själv. Och han tänker, ja, tycker väl lite som de andra. Och så tittar hon honom i ögonen och så säger hon, tänk om jag någon gång kunde haft någon eller fått tag på någon som kunde älskat mig så där mycket som du. Och jag vet inte om det var han som sa det där och då eller om det har skrivits i artikeln senare. Men grejen är, vi har en som har älskat oss så mycket. Han heter Jesus. Nu ber vi. Fader, Son och Helig Ande, nu behöver vi hjälp. Vi har bläddrat i snåriga texter och vi har tagit oss igenom svåra passager. Och vi ber att vi ska komma fram till den frid som övergår både förstånd och förnuft. Och vi är så medvetna om att bara här i rummet så har vi med oss våra upplevelser och erfarenheter av att saker och ting har gått sönder. I våra familjer, i våra relationer. Eller kanske bara i arbetsrelationer på jobbet. Men sönder har det gått. Kom, Herre. Du som är försoning och läkedom. Kom till våra ibland lite tröstlösa hjärtan. Och bara uppväck det där hoppet som befriar, försonar och förvandlar. Och sen ber vi att vi idag ska liksom, vad betyder det här med förbund, Herre? Att du har gått i förbund med mig. Kom och överraska oss, Helige Ande. Och vi ber att du låter försoning och förvandling bara på något sätt skölja över oss allihopa. Vi ber så i Jesu namn. Amen.